Känner jag varmt välkomna till Fantasyguiden, och vid min sida idag så har jag som så ofta för Kenny. Tjena Kenny.
Där, oj.
Ja.
Sorry.
Tja. Tja.
Mutad mic, hej.
Ja, men kul, bra start. Och ja, du och jag, kanske framförallt du, vi spelar ju Fantasy Premier League, och det gör väl väldigt många som också spelar Allsvenskan Fantasy. Och det kanske till och med är så att det är väldigt många nya där ute som har spelat FPL och ska ge sig in i Allsvenskan Fantasy för första gången, eller på sitt andra år eller något liknande. Och då finns det ju lite skillnader och grejer mellan de spelen och saker man kanske måste tänka på när man ställer om lite. Och för att reda ut detta så har vi tagit in en av Fantasy Premier Leagues stora profiler. Han skriver under namnet FPL_Swe på X, alltså gamla Twitter då, där han delar mycket bra content och gör mycket bra trådar, och driver även podcasten FPL ikväll. Varmt välkommen Kalle, hur är läget med dig?
Ja, tack så jättemycket. Ja, men det är bra, vilken introduktion. Ja. Sån där intro har inte jag fått innan, det är... Shit, jag är imponerad.
Jag vet inte om någon någonsin har fått det innan, men nu känner jag att nu var det dags att dra på. Ja.
Han är proffs här, Marcus. Han är riktigt vass på det där.
Ja. Verkligen. Ja.
Är det någonting du vill addera där till beskrivningen av dig själv? Eller?
Jag vet inte om jag är liksom det bästa exemplaret på att liksom, dra över FPL till Fantasy Allsvenskan. Men vi får väl se. Kanske.
Ja, men du har ju spelat, alltså uppenbarligen så de flesta kanske känner till dig redan såklart. Du är ju väldigt aktiv när du kommer till FPL. Och sen så känns det som att på senare år att du har blivit väldigt aktiv och tagit Allsvenskan Fantasy också väldigt seriöst.
Jo, men jag märkte ju ganska snabbt att det gick ju inte att ha samma Twitterkonto för att göra Fantasy Allsvenskan som Fantasy Premier League. Det var lite svårt där att få ihop det, så då skapade jag ett eget Fantasy Allsvenskan-konto. Och ja, det var väl egentligen då jag började köra på riktigt, och innan har jag kört lite mer för att det ska vara skoj, och sen nu har jag liksom kommit mer och mer in i den här X-världen genom att följa bland annat er och andra poddar och allt möjligt egentligen för att bli lite mer seriös Fantasy Allsvenskan manager och slå kompisarna i det.
Ja, men kul. Och hur känns det nu för er båda här med det här tvåfrontskriget? Kenny, hur blir det, att du prioriterar ner FPL nu eller?
Ja, så blir det lite automatiskt. Man har inte tid för båda tyvärr.
Nej.
Inte lika mycket i alla fall. Så att, den roliga tiden i FPL har varit under mörka vintermånaderna.
Och ja, och det är ju ganska...
När det blir ljust och vår, då blir det allsvensk fotboll.
Ja, och det är ju ganska egentligen dålig timing på ett sätt att göra det kanske, för att det är ju en otroligt hektisk period i FPL nu där det är mycket, ja det händer ju mycket, det är dubbelomgångar, det är blanks och sådär, och du Kalle, du fick ju en ganska bra runda, eller fick ganska bra utfall på din FPL-runda den här omgången när det var blank omgång.
Ja, men precis. Alla körde free hit i princip, och jag körde inte det och tog väl mer poäng än vissa. Så det var väl skönt, och nu sitter man ändå ganska bra på det med wildcard och free hit och bench boost sista 7-8 omgångarna. Så att, vi får se hur det går helt enkelt, men det är ju en ganska intensiv period som du säger, FPL nu, så att, det blir svårt kanske att bortprioritera det.
För oss som kopplar bort FPL lite grann och fokuserar mer på allsvenskan, då räcker det kanske med att lyssna på FPL ikväll. För att få allt det senaste och en bra sammanfattning inför omgången. Ja, men om man inte vill lägga jättemycket tid.
Jag menar, det hoppas jag att det ska göra. Vi kör ju ungefär en halvtimmes, mellan en halvtimme och en timmes avsnitt inför varje gång.
Ja, det hinner man ju med. Det är lugnt.
Ja, men verkligen, verkligen. Men nog snackat om det, och istället så riktar vi väl blickarna lite mot det som vi pysslar med på Fantasyguiden, nämligen Allsvenskan Fantasy då. Och ja, precis som vi sa där i början, när man ska ställa om där från FPL till Allsvenskan Fantasy, så ja, det finns lite skillnader, och det finns kanske allt lite som man behöver tänka på. Man kanske inte kan överföra allting direkt, och jag bad ju dig där Kalle ta ut lite punkter, och något av det första som du sa då, det var ju det här med mål och målskyttar.
Ja, men det är ju så att i FPL, du har ju oftast lite tydligare målskyttar och lite fler liksom tydligare målskyttar skulle jag säga. Alltså en spelare som Ollie Watkins till exempel den här säsongen i FPL har gjort 26 poäng tror jag de första 30 omgångarna. Jag tror inte du ser en spelare i Allsvenskan som gör det riktigt. Så att det är ju lite annorlunda där och man, ja, det är svårt att hitta de här jättetydliga spelarna tycker jag på samma sätt. Och man kanske inte kan förvänta sig lika mycket som man gör i FPL. FPL förväntar man sig nästan en return varje omgång. Det är nog svårt att göra det i allsvenska fantasy tycker jag.
Ja, men det känns ju, Kenny, där som att det finns ju väldigt många exempel på när man inför omgångar har snackat upp att nu kommer det bli total överkörning här, nu måste man sitta på den här spelaren och så slutar det i total pyspunka istället.
Ja, jo, sånt kan ju hända i Premier League också, men ja, nej, man kan aldrig räkna med några stora målexplosioner i allsvenskan, det tycker jag inte.
Nej, och det finns ju ofta de här i FPL, kanske Harry Kane tidigare och Haaland och Salah och sådär, och ja, det är ju ofta svårt att hitta dem i allsvenskan.
Ja, men precis, vad gjorde Haaland? Han gjorde väl nästan 40 mål förra året, liksom. Det gör ju ingen allsvensk spelare, så att det är svårt att kanske hitta de här givna målskyttarna varje gång.
Ja, alltså det räcker ju med att de gör kanske, vissa spelare kanske gör 6-7 mål på de första 12 omgångarna, då blir de sålda. Sen får man inte mer än så. Så att, ja,
Nej,
det är
och
svårt.
det där är ju någonting också som, ja, uppenbarligen har utvecklarna av spelet varit väldigt medvetna om det, för det kändes ju som att det var ett tag när vi spelade där i början, Kenny, som att det var nästan mer regel än undantag att man skulle sitta på en fembackslinje. Men sen så har man ju gjort lite förändringar i spelet, bland annat att anfallare får en poäng mer för mål, och vilket då ska försöka jämna ut det hela kanske.
Ja, precis. Och det tycker jag är ett bra effekt. Anfallare går att ha numera.
Ja,
Det tycker
verkligen. Och ja, sen så en av de absolut kanske tydligaste skillnaderna från Fantasy Premier League och Allsvenskan Fantasy, det är ju bonussystemet. Och jag ska bara säga det först att jag tror vi lämnar en liten länk här till vårt bonusguide-avsnitt som vi gjorde där vi förklarar hur det funkar i Allsvenskan Fantasy. För det är nämligen någonting som är väldigt viktigt att ha koll. Har du fått koll på det nu, Kalle?
Ja, men nu har jag ändå hållit på med allsvenska fantasy ett tag, så nu förstår jag i alla fall grunderna i bonussystemet. Och det är ju stor skillnad från FBL. Då får du ju den som gör en, vad ska man säga, den som gör den bästa matchen får 3 bonuspoäng och sen 2-1. Och här är det ju betydligt annorlunda när du får bonuspoäng för nyckelpassningar och defensiva aktioner. Det är ju ja, helt annorlunda egentligen. Så det är väl den största grejen som största skillnaden skulle jag säga jämfört med FBL.
Jag räknade på förra året, tror jag, på en omgång i Allsvenskan så togs det 17 bonuspoäng per match. Att jämföra dem med Premier League och FPL. Det blir ju ganska stor skillnad. Ibland blir det väl, ja, 6 poäng eller kanske lite mer i en FPL-omgång eller i en match då.
Ja, precis. Och alltså, Kalle, hur när du tar ut ditt lag då i Allsvenskan Fantasy, alltså hur påverkar det dig jämfört med FPL, liksom med det här bonussystemet i backning?
Ja, men det påverkar ju verkligen mycket. Spelare som Saletros eller Leach Holm hade nog inte ens varit nära en FPL om man hade kört FPL-varianten. Sådana typer av spelare hade nog inte varit nära startelvan för den prislappen, liksom, när man är uppe på 7-8 miljoner. Så att, men i allsvenska fantasy så vet man ju att de är bra, liksom bra spelare och kan göra bra ifrån sig, trots att de kanske inte gör 10 mål och 10 assist på en säsong.
Nej,
Man kan ju
precis.
faktiskt ta defensiva mittfältare som exempel här. Om det finns vissa spelare i FPL som är helt värdelösa, Caicedo i Chelsea eller Casemiro kanske i United. De tar ju 2 poäng när de blankar. I Allsvenskan så blir det ju 3, 4, kanske till och med 5 poäng när de blankar för att de tar ibland 1, 2 eller 3 bonuspoäng kan de också ta om de bidrar i båda riktningarna. Så att bara det gör ju en väldigt stor skillnad när man summerar allting.
Ja, men verkligen. Och jag vet inte, alltså, det känns ju som att Mattias kanske är det absolut tydligaste exemplet i vår hos Fantasy-guiden, med att han gillar ju väldigt sällan att bara gå på spelare med chans till mål och assist, utan han vill ju ofta att det ska finnas att de har chans på bonus där. Hur brukar du tänka där, Kalle?
Nej, men jag skulle ändå säga att jag håller med där i den strategin. Jag brukar vilja ha spelare som sitter på fasta och slår en nyckelpass. Det är ju som sagt en ganska bra grund och man får ett ja, ganska bra golv på det sättet. Så att, nyckelpass är definitivt något jag kollar efter när man väljer ut allsvenska fantasy.
Ja, och det är ju för oss in lite på nästa grej där som du nämnde med fasta situationer, för det hör ju ihop lite med bonussystemet då ju, kan man säga.
Nej, men verkligen. Fasta situationer är ju väldigt, väldigt viktigt. Och alla som slår hörner och så här. Man kollar ju, när jag kollar på era videos och på andra videos här i början på försäsongen, så är det ju lite för att kolla vilka som har fasta och vilka som kommer slå dem. För det är väldigt, väldigt viktig information att ha när man spelar Allsvenskan och Fantasy. Det är inte lika viktigt att Gibbs White slår hörnerna för Nottingham Forest. Det är inte lika viktigt i FPL. Så att, men i Allsvenskan och Fantasy däremot, där behöver man veta det.
Ja, men det känns ju ibland som att viken är där man tjatar liksom nästan hål i huvudet på folk för att man pratar så mycket om fasta situationer hela tiden. Men det är ju verkligen så där att jag vågar inte säga en siffra på det, men jag har sett det på många spelare som är väldigt framgångsrika när det kommer till offensiva bonuspoäng och nyckelpassningar, att det kan vara en tredjedel av de nyckelpassningar som slås från fasta situationer. Och så att det är ju verkligen en stor del och i det här spelet, och man kan komma väldigt, ja, en väldigt viktig del att väga in i det.
Ja, nej, verkligen.
Och ja, och sen så chips, det är såklart, det skiljer i sig. Det finns ju, de ser ju lite olika ut i de båda spelen.
Ja, men exakt, parkera bussen och sen det nya, va, dynamisk duo. Det har jag inte riktigt superbra koll på ännu. Det kanske ni har bättre koll på.
Vill du dra det snabbt, Kenny?
Ja, alltså, det är inget konstigheter. Nej. Det är triple captain gånger två. Alltså man får två trippelkaptenar helt enkelt. Så det kan ju verkligen vara något att spela i dubbelomgång.
Ja.
Tidigare har varit parkerarbussen som har varit väldigt populärt där, men nu får vi tänka lite.
Ja, precis. Så att den stora uppmaningen är väl egentligen bara att, ja, men se till att man får koll på chipsen. Alltså att man vet liksom vad de gör. Det är ju en ganska bra grundförutsättning för det. Men om man tar sen då, vi pratade ju om FPL där och att det var väldigt hektiskt just nu med mycket dubbelomgångar och blanks och så vidare. Och som sista punkt där så valde du att säga färre dubbelomgångar i Allsvenskan.
Ja, alltså jag vet inte om det är exakt så, men det känns i alla fall som att det är betydligt färre dubbelomgångar och blankomgångar i Allsvenskan Fantasy än FPL. Så att... det är ju egentligen att det påverkar lite hur man spelar också. När det gäller dubbelomgångar och blankomgångar i FBL så betyder det att man tar lite mer minuspoäng. Man tar lite mer minusbrutor för att det kan liksom generera mer poäng. Och i Allsvenskan Fantasy kanske man ska sitta lite mer lugnare i båten när det gäller minuspoäng. Och så jag vet att alla kanske inte älskar det, men det kanske är det smarta ändå.
Ja, verkligen. Är du själv ett fan av att det är mycket dubbelomgångar och blanks och så vidare?
Alltså det gör ju det bättre för den engagerade managern, får man ändå säga. Så att jag kan ändå säga att jag tycker om det. Jag tycker ändå det är en rolig period. Men ibland är det kanske skönt också att bara ha de normala standardomgångarna.
Men tänk hur mycket content det går att skapa kring dubbelomgångar och blankomgångar. Det är oändligt. Alltså att det är häftigt och det är kul. Det är en av fördelarna med FPL, absolut. Att det är, man vet aldrig riktigt vad man ska få av en säsong när det gäller dubbelomgångar och blanks och sånt. Det kan bli lite hur som helst, känns det som. Men i Allsvenskan så vet vi att det blir oftast en dubbelomgång på våren och en blank framåt tidig höst eller sensommar. Och that's it. Så brukar det vara. Det kan förändras lite i år, men ja, vi får se. Det är så det brukar vara.
Och visst är det ofta de bästa lagen som kör i Allsvenskan Fantasy. Alltså i Premier League kan det vara vilka som helst egentligen. Det kan ju vara, ja, men Wolves eller Everton som får det.
Precis, här blir det ju de tre som kvalar till Europa och eventuellt ett fjärde lag då som bara följer med för att något lag måste ju möta dem också.
Det är svårt att möta sig själv helt enkelt.
Ja.
Men ja, nej, men precis, och så är det ju. Och det där i kombinerat med chips också, för att i FBL så behöver du ju verkligen väga kanske så här, vilket chip spelar du när. Och som du gjorde nu, Kalle, här, att du valde ju att hålla i ditt free hit i den här blanken för att du sen lägger dig i en annan dubbelomgång och maximerar på så sätt. Medan i Allsvenskan Fantasy då, när du bara har kanske en eller två dubbelomgångar, då blir det ju nästan till och med ett chip för mycket då, om man, ja... Om man ska vara sådär att det måste spela sin dubbelomgång liksom.
Nej, men precis. Så att, ja, det är ju skillnad får man verkligen säga mellan dubbelomgångarna och spela.
Ja, och har ni eller du, Kalle, någonting ni vill addera till de här grejerna?
Bra fråga. Nej, jag är nöjd med nog med de fem just nu i alla fall.
Hur skulle du, rent så här, övergripande stort liksom... är det, alltså, känner du att när du sätter dig med allsvenska fantasy att är det liksom verkligen en stor skillnad för dig då? Alltså, behöver du verkligen ställa om hjärnan helt liksom för det?
Ja, lite ändå tycker jag. För att jag känner när man scoutar FPL, man har ju mycket mer tillgång till, förut var det i alla fall så att man hade mycket mer tillgång till statistik och sådana verktyg och ja men FDRs och sådana här grejer som hjälper en mycket. Och i Fantasy Allsvenskan har ju inte varit lika, alltså varit så lika tydligt i alla fall. Men nu för tiden så finns det ju nästan lika mycket statistik kring Allsvenskan så att nu kanske inte det är så den här säsongen, men tidigare säsonger har varit så i alla fall att det har varit enklare tycker jag inom man behöver inte kolla lika mycket video och höjdpunkter i FBL som man har behövt göra i Allsvenskan, men nu kanske det jämnar ut sig.
Ja, men det är väl, kan väl vara lite blandat där att som du säger, det kommer ju väldigt mycket. Samtidigt så kan man ju fortfarande få en edge. Jag menar, vi har ju ibland väldigt svårt att hänga med på ja, men vad händer egentligen hos BP eller Värnamo och så här, när spelare går och skadar sig. Man har ingen aning om.
En sak som jag faktiskt saknar i Allsvenskan, som jag hade gärna tagit från Premier League då, de här fredagspresskonferenserna som klubbarna har, eller strax innan omgången när de summerar lite skadelägen och sånt där. Sen är det ju inte alla som bjuder på jättemycket, men det är i alla fall någon typ av hjälp. Och vi får ju, här i Allsvenskan måste vi ju gräva själva i princip.
Ja, men
Så
så är det ju
det
verkligen.
är en utmaning, men
Jag kommer ihåg i början av förra säsongen när Simon Gustafsson tror jag det var som skadade sig och man hade ingen aning om vad som hade hänt. Så att, nej, det är på det sättet det FPL är lite skönare.
Ja, den skadan var början på en mycket mörk säsong för mig. Det var det. Shit. Ja.
Ja, det kan gå ut för snabbt. Men då tycker jag att vi hoppar vidare till nästa del som är Kalle där vi får titta på hans nuvarande draft då. Jag gör så att jag lite snabbt bara läser upp den för de som har valt att inte kolla på det här och då har du inför omgång ett då ställt upp en 3-5-2 där du bakifrån i mål har Törnqvist, sen har du Bussanello, Abrahamsson, Danielsson och sen har du Nanasi, Lundgren, Mucolli, Bergvall, Skrabb på mittfältet. Längst fram har du Pittas och Viktor Granat och sen har du en bänk bestående av Brattberg, Pettersson, Kalisir och Larsson i Västerås. Och noll då på banken. Och ja, vi pratade ju lite om det tidigare där att vi vet ju inte riktigt varför Abrahamsson han klev ju av där skadad och sen så vet vi inte, han missade ju senaste matchen här också. Så vi vet ju inte riktigt var han står nu liksom. Så
Nej.
den kanske du får tag i där. Men jag tyckte en grej som jag tycker är intressant i det där bara i alla fall det är att ponera även om då Abrahamsson han kanske skulle kunna spela så ja, byter man in Pettersson i ditt lag där så har du alltså två stycken väldigt billiga backar då 4,0 backar och sen har du Larsson där. Det är ju väldigt mycket pengar då rätt in i dina spelare där. Är det, hur tänker du där? Vill du gärna maximera direkt från start liksom?
Ja, det är väl tanken. Jag brukar ju inte gilla att ha så mycket pengar på bank eller på bänken eller i banken för den delen på startlag utan jag brukar vilja satsa mycket på elvan direkt och ja, jag tycker att Mjällby har väldigt bra schema i början och de hade ju ett av de bästa försvaren förra året också i Allsvenskan. Det kan vara lite svårt tycker jag att förutspå vilka som kommer att hålla nollan men Mjällby tycker jag är en av de lagen som jag kan lita på lite i alla fall, förutom topplagen. Och då vill jag jag vet inte om jag är säker på om jag vill dubbla upp där, men just nu sitter jag på dubben och det är ju Häcken borta i första matchen. Det är ju den som är den klart svåraste av de åtta som kommer. Så att efter den så vill jag nog sitta på i alla fall en Mjällbyback och det är väl därför jag startat Abrahamsson just nu.
Precis.
Just vad gäller Mjällby så får man ju se upp lite för att de är ju väldigt bra på att hålla nollan på bortaplan också. Det är inte alltid de tar dem på hemmaplan utan det kan komma när som helst mot vilka som helst. Så det är jättesvårt att pricka rätt i när man ska spela dem.
Ja, de sticker ju verkligen ut på den punkten när det kommer till
Ja,
insatta mål på.
flera år i rad har de varit jättebra
Ja,
på bortaplan.
konstigt, konstigt. Men sen en annan grej jag tänkte på här var ju Danielsson där. Är det givet för dig att välja honom över Dahl som många andra kanske väljer?
Ja, för mig är det nog det. Jag är ju, om jag skulle välja något lag i Allsvenskan och heja på så är det ju Djurgården. Så att jag följer ju ganska mycket av deras matcher. Jag har följt alla Svenska Cupen-matcher nu i början och var på plats på derbyt senast. Danielsson känns som en spelare som jag tror nästan kan nå liksom 7-8 mål under en säsong. Och en försvarare som gör så pass många mål och är så stark på defensiv bonus. Ja, jag vill ha honom i laget, känner jag. Han är ändå en trygg punkt som kommer att spela 90 varje match. Samuel Dahl, jag byttes ut i derbyt, det var ju visserligen för ett gult, men jag tror mer på Danielsson över en hel säsong skulle jag säga.
Nej, men det är ett ganska unikt fall också där med en back som, ja, vad vi det mesta pekar på då, som tar straffar liksom. Det är ju inte så många som vi har där, och i topplag också, som förmodligen lär förväntas få en hel del straffar. Alltså, jag vet inte, Dahl där med minuter, tror vi ändå att han är ganska trygg på att få 90, eller har han lite kanske mindre förväntad speltid än Danielsson, eller?
Nej,
Alltså, vem?
jag tror att han får 90 de flesta matcherna.
Nej.
Jag tror verkligen det. Men det är just att, ja, men säg om Djurgården får en säsong som de hade, jag kommer inte ihåg, när det var Ulvestad som slog in typ 8 straffar eller någonting. Säg om Djurgården får en sån säsong igen, när man får 8 straffar och så gör Danielsson 3 på fasta, då vill man inte sitta utan, känner jag.
Nej, det är farligt. Det är det.
Ja, verkligen.
Men apropå Dahl, bara, har han ens konkurrens? Jag menar, det är
Nej.
ganska tunt där. Får se om de hittar på någonting, tar in någon, eller?
Radetinac, eller?
Ja, precis. Men ska man vara rädd för det? Jag vet inte.
Ja, han har ställt till det. Han kan ställa till det, den där Radetinac, alltså.
Nej, men det är så här tuffa bortamatcher mot AIK, typ. Alltså när om man ska flytta ner någon defensiv, sätta in Terkelsen, det är typ i sådana matcher. Men annars så kommer han ju spela allt.
Ja, men precis. Och sen där på mittfältet då, så intressant med Mucolli och Skrabb. Båda de två inne, vad tänker du där?
Ja, det är ju två spelare som jag försöker ofta att inte bli jätteblindad av försäsongen på alla spelare, utan vissa spelare vill jag ha för att de gjorde det bra förra året. De har ganska bra golv när det kommer till nyckelpass och det visade ju Skrabb och Mucolli förra året. Ja, framförallt Skrabb då, som tog ju otroligt många poäng, vilket man kanske inte trodde att han ska göra i Kalmar. Ja, jag är imponerad av både Mucolli och Skrabb. Och jag tycker Göteborg ser betydligt bättre ut. Det gjorde de ju i slutet på förra säsongen och jag tycker de ser bättre ut. Så jag ville ha en Göteborgsspelare, tror jag, där i början. Jag tycker schemat är ganska bra för dem också, så att, det är nog därför jag valt Mucolli och Skrabb.
Ja.
Är du sugen på någon av dem också, Kenny, eller?
Ja, men alltså det är jättebra fantasyspelare, både Mucolli och Skrabb. Jag tänker mig att det är sådana spelare som man nästan kan liksom bara sitta på. De kommer göra jobbet.
Ja.
Även mot lite tuffare motstånd tror jag att de kan leverera ganska bra, för att det är ju, ja, Mucolli har ju sina fasta straffar, och Skrabb är ju också straffskytt, vad vi har förstått då. Sen, ja, får man plocka ut dem kanske när det börjar närma sig dubbelomgång, men utöver det så tror jag att det kan vara ganska hållbart att sitta kvar där en bra stund.
Ja, men jag har också blivit mer och mer sugen faktiskt på Mucolli, just för att jag börjar tänka så här, ja men det är Djurgården hemma, men låt säga att Göteborg bara gör ett mål då. Alltså, det var ju Mucolli när han kom in förra säsongen, det var ju nästan, ja men cirka 45% av alla målen som han var involverad i. Varför skulle inte han kunna vara involverad i det? Och sen så slår han någon nyckelpassning också och får bonuspoäng. Alltså, det behöver inte vara mer än så. Det såg vi på Skrabb förra året i ett Kalmar som gjorde liksom nästan ja, bara hälften av Malmö och Häckens mål liksom, och ändå sen hela spels tredje poängplockare. Så att,
Och
ja.
sen ska man ju säga att förra året, även fast det var ett ganska annat Djurgården, så var ju IFK Göteborg väldigt mycket bättre på Ullevi än vad Djurgården var i den matchen. Så att, det finns ju möjlighet till poäng där.
Jag håller med. Och sen
Absolut.
där, Bergvall, det har ju varit, pågår väl fortfarande där vilda debatter, liksom vilken Djurgårdsspelare man vill sitta på rent offensivt. Det finns ju typ 4 stycken nu att välja på. Har du tvekat mycket där, eller känns Bergvall som den gjutna för din del?
Nej, men det är klart att man har funderat lite på. Bergvall har ju inte varit i alla drafts, men hans form, ja, alltså jag tror att han bara, det känns som att han glider på mål just nu, tycker jag. Han är ju otrolig form och ja, jag har ju kollat på de andra mittfältarna också såklart. Lidsholm är lite osäker på, baserat på att han inte verkar få 90. Han verkar ju komma av där runt 70, för man har ju så många mittfältare med Mange Eriksson och Ekdal och Sabovic som bland annat vill komma in där, och ja, det känns som att man vill ha han, att han spelar 90 om man vill få alla bonuspoäng som går. Och sen Gulliksen kollar man ju lite på också såklart, men jag vet inte om han kommer vara lika mycket om poängspelare som Bergvall kommer vara. Jag tänker att Gulliksen kanske blir en liten Jack Grealish typ i City, att han är väldigt bra i spelet, men jag vet inte hur många liksom avslut nära mål han kommer få och sådär. Så att jag tror att Bergvall kommer vara lite den här, en bättre Hampus Findell typ, som kommer till många lägen i boxen och även kan göra lite annat som Findell inte gjorde, med en massa nyckelpass och sådär. Det tror jag att Bergvall också kan stå för.
Ja, men det är en bra poäng där faktiskt med Gulliksen. Skulle ju kunna bli en del att han viker in där från kanten och så blir det mycket avslut kring, ja men Dada Djukanovic ofta tar dem till exempel, strax vid straffområdet eller sådär, mestadels.
Ja, men precis. Och Dennis Hymmet är jag, det är många som har valt honom, men jag under Kim och Tolle så har jag svårt att välja en nya. Jag måste se först att han gör en del mål i Allsvenskan innan jag kan gå dit, för att det är ju typ bara Buya Touray nästan som jag kan, ja, som har gjort det bra egentligen som nya i Djurgården, så att se.
Och tänkte där på Viktor Granat. Jag är ju också lite inne på Halmstad där, men om du får att Mohamed, han startar i premiären, det sägs ju att han ska vara redo där. Väljer du Granat fortsatt över Mohamed i så fall?
Alltså hade det varit alltså i FPL, då hade jag nog gått på Granat, för han är ju säker på 90 minuter och straffar vanligtvis, och det ger ju ganska mycket. Man får ju lite extra mål och extra poäng och så här, men om Mohamed är frisk hade jag nog ändå valt honom. Han verkar vara lite mer involverad i målen och kommer till lite bättre lägen än vad Granat gör, så att då hade jag nog valt Mohamed, men just nu går jag på säkerheten i Granat, så att det kanske ändras inför Dele.
Och ja, sen alltså en grej där som jag tycker är lite så här, som jag undrar kanske kring, till er båda där, att jag har ju för närvarande kanske också Lundgren i elvan, men jag vet inte riktigt om jag har åkt på Gais-hypen av alla Gaisar som nämner honom stup i kvarten, eller om han faktiskt kommer att visa sig vara en väldigt bra fantasyspelare. Vad tror ni där egentligen?
Ja, alltså från vad jag sett på försäsongen så har jag tyckt att han har sett ganska bra ut och att han slår mycket inlägg, och det är just, alltså inläggsspelet är ju nästan lika mycket värt som att vara i boxen i Allsvenskan fantasy. Alltså du får ju väldigt mycket poäng på det, så att det är därför man har Nanasi också. Jag vet inte hur många inlägg Nanasi slog mot Halmstad till exempel. Det såg ju väldigt bra ut från en fantasy allsvenskan synpunkt, så att Lundgren är väl lite en liknande typ förhoppningsvis.
Det jag tycker är bra med Lundgren jämfört med många andra i den priskategorin som också har fasta, det är att Lundgren är ju faktiskt en väldigt offensiv spelare i grunden och som kommer vara nära straffområdet hela tiden när de anfaller. Tar man en sån som Alamari eller Thomasen i Elfsborg, det är inte riktigt samma sak. De kommer vara lite mer sittande och inte ha det direkta hotet, utan det blir mest fasta från dem. Men här kommer vi få lite av varje, tror jag, från Lundgren. Sen är bara frågan om Gais är tillräckligt bra. Det får vi se.
Nej, det är stora frågan, för att om de inte får några fasta liksom, så är det svårt att, de måste ju komma upp också i offensivt straffområde.
Ja, men fan, vi åker lite på Gais-hypen då.
Ja,
Vi
kanske.
kör Lund.
Ja, visst. Ett tag kan man väl göra det.
De får ändå.
Ja,
men
vi ger dem en chans i alla fall. Vi får
ja,
se vad det.
precis. Kenny, har du några avslutande tankar eller frågor eller sågningar eller vad som helst kring?
Nej, men alltså vi har ju knappt rört Nanasi här. Alltså, det är ju, jag sitter fortfarande och experimenterar. Och det blir ju en väldigt stor skillnad om man har Nanasi eller inte Nanasi. Och vad man kan göra på andra positioner och truppbredden, och kan till och med liksom lyxa till det med premiummålvakt om man vill, och kanske tre premiumbackar om man inte har Nanasi. Alltså det finns jättemycket man kan göra. Det är väl mest det där. Är det självklart för er att Nanasi ska vara inne? Eller hur resonerar ni där?
Så ja, du kan få svara, Kalle.
Nej, alltså självklart är det inte, men från vad jag har sett även förra året, men även nu på försäsongen, så känns det som att Nanasi kommer ligga bakom väldigt mycket. Och det känns som att om han bara liksom passar fram två bollar till Kiese Tiilinen och Botheim, så gör de ju mål. Känns som. Det känns som att Malmö kommer göra, ja, de är ju storfavoriter att vinna ligan, och när man har en spelare som spelar nästan 90 varje match för ett sånt Malmö i offensiven, så ja, det kommer vara en stor soffa att sitta bakom om man inte har någon annan, känner, för han kan ju göra mål också, alltså det är inte
Ja,
bara att han slår inlägg liksom, så att det.
Nej, absolut.
Nej, och det, han har ju lite fasta också, där verkar Malmö ha växlat upp mer i år också.
Ja, där får vi ju se vad som händer när det blir Christiansen eller Berg kommer tillbaka kanske. Det kan nog snurras lite där kanske.
Men alltså
Men
jag för egen del kommer nog, jag är mer så här att jag kan ju se varför han är bra, och jag kan se varför man inte skulle vilja ha honom för att spara med pengar och allt som man kan få ut. Men jag tror också att jag kommer nog bara göra det väldigt enkelt för mig, så att jag orkar inte med och hamna i en snedgunga från
Nej,
start där.
jag vet.
Nanasi, han gör 1+1 mot Norrköping, sen ökar han i pris till 12,1, sen ska alla på med binden inför omgång 2 i hemmamatchen, och så sitter man där och vet inte riktigt vad man ska göra. Ska man hålla sig till sin plan och gå utan, eller ska man offra en -4 direkt och ta in, alltså jag
Ja,
orkar inte med den snedgungan bara.
jag förstår. Och det är fram till dubbelomgången som ju är omgång 11 i år då. Alltså, han kan ju gått upp till 12,5 eller mer om det vill sig illa. Och ja, man måste ta ett beslut där, och sitter man inte med honom efter några gånger han har gjort det bra, som du säger, det är svårt att, ja, då måste han in liksom. Men sen om jag sitter och jämför till exempel två spelare på 8-9 miljoner jämfört med Nanasi plus en annan väldigt billig spelare, då är det svårare liksom när man drar till den spetsen liksom, att det verkligen kan inte de två spelarna matcha Nanasi plus en billig spelare. Ja, alltså. Det borde de kunna, tycker jag. Men det är
Ja.
ändå väldigt läskigt.
Ja, verkligen, verkligen så. Och sen tänkte också bara avslutande att Saletros är ju många som har, ja, det är typ den första spelaren många av dem kritar ner i sitt bygge. Hur tänker du där när du går utan?
Ja, det var ju kanske den sista spelaren som fick åka i den här draften som jag gjorde, var ju Saletros, för att jag har haft han hela tiden, och alltså jag tycker fortfarande han är ett väldigt, väldigt bra alternativ. Det ska jag verkligen säga. Lite osäker på att dubbla upp i AIK-anfallet. Det är väl typ där jag tänker, och det är såklart att Saletros kan göra väldigt mycket, men 8,0 är ganska mycket för en sittande mittfältare trots allt. Även fast han gör ju en hel del assist och något mål, men jag vet inte. Jag känner att Mucolli, om han spelar ju betydligt högre upp i banan, tar lite mer nyckelpass och även på straffar. Så att även fast han kanske spelar för ett lite sämre lag, så tror jag att jag kommer nog gå på Mucolli över Saletros, bara för att det kanske är FPL-hjärnan i mig som vill ha liksom en offensivare spelare. Jag vet inte. Jag har
Intressant.
faktiskt ett par frågor till om det är lugnt att köra
Absolut.
på. Alltså, inga spelare från Elfsborg, inga från Häcken, och det är ju faktiskt två av de lagen som jag tycker i alla fall har bäst schema här i inledningen. Hur känner du där? Är det någonting, är det inget som lockar, eller är det bara att ja, du gillar de här spelarna du har mer, helt enkelt?
Jo, men Josef är en spelare som lockar absolut i Häcken, som jag ser kan göra en hel del poäng den här säsongen. Men det är på de här spelarna som jag har i laget, alltså speltiden är ju ganska säker för många av dem, och det är ju det som jag kommer förlita mig på. Josef är ju lite skadedrabbad, kan ju bytas av lite tidigare och så här. Det finns ju alternativ där. Leon är såklart att man kan kolla mot honom, Ristic också, men ja, det är svårt. Och sen när man pratar om att det kan vara lite tufft med speltid, så är Elfsborg kanske det laget som det kan vara tydligast med yttrarna där i Elfsborg. Och
Absolut.
ja, jag vet inte om det finns den höjden som jag vill ha i de spelarna. Jag har kollat definitivt på Elfsborg-försvararna, alltså Johan Larsson och Hult och de andra. Och ja, Johan Larsson brukar ju alltid vara jättebra i Allsvenskan Fantasy och kommer säkert göra det bra i år igen. Men jag tror att Bussanello och Danielsson går före för mig i alla fall just nu, bara för att jag tror att det kanske är bara att jag blir förblindad av försäsongen, att Malmö och Djurgården har varit så bra och stabila bakåt, men i förhållande till Elfsborg. Men ja, jag vet inte. Jag tycker att jag prioriterar dem i alla fall, och det är väl de två som jag kommer att ha råd med om jag ska köra så mycket, lägga så mycket pengar på mittfält och anfall.
Ja. Nej, men jag är helt med där faktiskt. Bussanello och Danielsson skulle gå före, och jag kanske väljer Dahl för Danielsson, men det är en smaksak. Mm. Sen måste jag bara säga att jag gillar första bänkplatsen. Det är riktigt fin, fin gubbe där, Tom Pettersson. Det är, ja. Han är mitt val i Mjällby-backlinjen, om jag får välja faktiskt. Trots att han, ja, alltså 5 miljoner för en mittback. När det finns, ja, Herman Johansson på wingbacks för samma pris, men Tom Pettersson, man vet vad man får. Han kommer göra fler mål i år än vad han gjorde förra året, tror jag.
Mm. Nej, men det är svårt för wingbacksen där med, det finns ju Stroud och Herman Johansson och sen Ståhl som är ju bra såklart, men han, ja, han spelade väl lite förra året som anfallare och kanske inte kommer göra lika mycket nu i år och ganska dålig på bonus. Så att, ja, Pettersson var ju faktiskt väldigt bra på expected goals. Han skulle göra typ så här nästan fyra mål förra säsongen och jag tror att han är ganska bra på bonus också.
Ja, jag kan nästan garantera minst 3 mål i år. Mm. Det tror jag.
Men ja, jag tror att vi får ta och hålla där helt enkelt. Det är riktigt intressant att ha Kalle med här och vi skulle kunna snacka väldigt länge och mycket, men vi får väl kanske ta och bjuda tillbaka Kalle till podden senare.
Absolut.
Så, absolut, det hade varit jättekul.
Ja, men stort tack för att du ville vara med och gästa och dela dina tankar.
Mm, tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Ja, och lycka till i år så säger vi på återseende. Hej!
Hej!